Gott att se er. Välkomna till gudstjänst. Och så ska ni få höra mig predika också. Jag vet inte om det är en vinst eller en förlust. Det får vi bedöma efteråt. Det ska bli fantastiskt roligt att få dela Guds ord. Jag heter Mattias Joelsson, en medlem i den här församlingen. Och jag tog med mig en massa böcker på min semester. Jag tänkte att jag skulle läsa både kriminalromaner och en biografi och sådär. Jag har bara läst en enda bok, den här, God Has a Name av John Mark Comer. Därför heter predikan också Gud har ett namn. Vi ska uppehålla oss på berget Sinai 1500 år före Kristus idag. Så där är vi. Jag tänkte att vi ska lägga upp texten och så står vi upp och så läser vi den här texten. För det är en speciell text. Mose har gått upp på berget. Han har med sig två nya stentavlor. För de förra slog han ju sönder. Han blev jättearg. Folk hade skaffat av Gud. Nu går han upp på berget igen. Och han har bett Gud att visa sig vem man är. Uppenbara din härlighet. Och så kommer Gud. Och så presenterar sig Gud. Och det här är hur Gud presenterar sig. Och de verserna ska vi uppehålla oss vid idag. Vi läser tillsammans. Och Herren gick förbi honom och ropade: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter skuld och brist, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Amen. Herre, jag ber att du ska leda oss genom den här texten, att vi får en ny bild eller en rätt bild av dig, Gud. Herre, välsigna ditt ord och lär mig att tala sant om dig idag. Amen. Varsågod och sitt. Alltså det är ju inte en text man bara läser slut och så känner man: amen, vi kommer att ta hela texten. Det hade varit skönt att bara ta första delen som är så lätt. Och så kommer den där svåra biten mot slutet. Men det kommer att sluta bra, jag lovar. Så håll ut, gå inte mitt i predikan. Du kommer att missa något. Om det här var en predikoserie så skulle den kunna heta Vem är Gud? Och det här avsnittet heter Gud har ett namn. Men det är ingen predikoserie. Om ni inte skickar in några, ni kan skicka mejl till pastorsexpeditionen eller församlingsexpeditionen och säga att vi skulle vilja ha en predikoserie som heter Vem är Gud? Och så får jag ordna den. Men här kommer avsnittet Gud har ett namn i alla fall. Och jag måste säga att det är med stor ödmjukhet som jag lägger ut texten, för vem är jag att berätta för er vem Gud är? Så kan vi inte se det som att tillsammans så borrar vi i den här texten. Och vi kommer att gå tillbaka till grundtexten. Jag kan inte läsa grundtext, alltså hebreiska. Men jag kan läsa engelska. En bok som har skrivits av en man som kan läsa grundtextet. Jag hämtar ju givetvis det därifrån. Jag har inte hittat på. De här verserna är kanske några av de mest citerade i Bibeln av Bibeln själv. Övriga Bibelns författare kommer flera gånger tillbaka till de här. De citerar dem, de anspelar på dem, de ber med orden från texten och man klagar till Gud med de här orden. Gud, du har sagt att du är, varför och så vidare. Varför låter de orättfärdiga fortfarande frodas? Men det är en text, speciell text därför att det är en av de få texterna där Gud kommer in och så berättar han vem han är. Och då är det spännande. Så min huvudfråga när jag börjar med den här är så: om Gud får säga vem han är, vad säger han då? Som sagt, vi är 1500 år före Kristus. Israels folk har räddats ifrån slaveriet i Egypten. De har korsat Röda havet. De är ute på Sinai halvön. Och Mose leder folket. Och Mose ber att få se Guds härlighet. Och vi tar del 1. Vi delar den i 3. Och så kommer vi göra så här att vi tar en del Och sen sjunger vi en sång tillsammans. Kan man första delen få sjunka in. Så tar vi del två och del tre också. Så får vi se hur långt fram på eftermiddagen vi är klara då. Det ska nog gå bra. Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud. Det är det allra första Gud säger om sig själv. Och Gud har ett namn. Och det namnet är inte Gud. Utan här är det orden Javé. Eller man tror ju, det mest sannolika är att det var så det uttalades. Men man skrev ju inte ut vokaler. Det här är inte första gången Gud presenterar sig. Han har presenterat sig tidigare. Han presenterar sig för Abraham. Eller han presenterar sig efter patriarkerna, så presenterar han ofta sig som: jag är din pappas Gud. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det är den guden jag är. Men när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken, det är ju det som händer innan Mose tar ledarskapet och befriar, är med och befriar Israels folk då. När Gud möter Mose i den brinnande busken, då frågar Mose: vem är du? Och då säger han: jag är den jag är. Och faktiskt, roten till de orden som används där är också de som är kopplade till ordet eller namnet Javé. Så egentligen, om man säger det i första person, jag är, så letar vi sätt. Men om vi säger han är, så blir det Javé. De orden hänger ihop. Det är inte så att han hittar på ett nytt namn varje gång han träffar folk. De hänger ihop. Det finns någonting som följer där. Och i och med Mose så börjar egentligen ett nytt sätt att umgås med Gud. Det är för att Mose och Gud, de umgås, de pratar som två personer till varandra. De diskuterar och de förhandlar. Och Mose ber Gud att inte göra det här. Och Gud ändrar sig. Otroligt spännande liksom relation de har där. Men varför skrev man inte ut Javé då? YHWH. Alltså, när du måste rista in varje bokstav eller knacka in den, så blir skrivande ekonomi. Det går faktiskt att skriva utan vokaler och man förstår ganska bra ändå. Jag antar att en del av er som scrollar i sociala medier, så dyker det upp sådär: om du kan läsa det här så är du extra intelligent, brukar det stå. Och så står det några meningar som bara innehåller vokaler, eller förlåt, bara konsonanter. Och så kan man se, ja men jag kan ju läsa och förstå vad det står ändå utan att vokalerna är med. Jag är extra intelligent. Det är du. Ingen fara, det är helt rätt. Men här var det också om ekonomi i skrivandet. Så utan vokaler så förstod man ändå vad det stod. Men samtidigt, eller när Gud gav budorden, så gav han ju budordet: du ska icke missbruka Herren, det Guds namn. Och det där satte sig så hårt i hebreerna. Man tog det på sån allvar så att här ville man ju verkligen inte uttala det fel. Så man använde ofta andra namn på Gud. För tänk om det inte blir rätt liksom. Så man undvek att säga Javé. Ett tag, eller tidigare, så har man sagt Hashem, som betyder namnet bara. Det använder vi aldrig. Så. Du vet, han med namnet, det är han det. Det vanligaste kanske var Adonai. Och Adonai, det är liksom förhållandet herre och tjänare, min herre. Så det är nog det vanligaste man använder, Adonai. Men när det står i Bibeln Herren, så här, då är det Javé som står i grundtexten. Och hade man den gamla översättningen 1917 eller Svenska folkbibeln, då vet man att när det står Javé, så står det Herren med bara stora bokstäver. Herren, Herren. Så här i grundtexten står det Javé. Men om vi säger Herren som är herre och tjänare, då blir ju namnet mer en titel. The Lord, min herre, min mästare. Så att säga, som doktorn eller domaren eller läraren. Eller jag skulle kalla min fru för frun eller för Joelsson. Eller så här. Det är ju inte ett intimt namn. Och det är kanske det som vi tappar lite grann när vi bara pratar om Herren. Vi ser på förhållandet emellan. Men när Gud presenterar sig, så ska vi se att han presenterar sig med en mycket närmare person än den långt avståndstagande, den som finns högt där uppe bara och vi här nere. Varför står det Herren, Herren? Det är man funderar på. Stammar de? Är det talfel som har skrivits ner här sen? Det återkommer på andra ställen i Bibeln. Amen, amen, säger jag dig, så en del översättningar. Det var ju det sättet man uttryckte sig om man ville uppmärksamma något. Vi kan ju göra understrykning, fetstil, kursiv text, skriva med blockbokstäver när vi smsar och sånt där. Då uppfattar ju folk att man skriker till dem. Det här är att skrika liksom. Herren, Herren. Det här är jätteviktigt. Och Gud presenterar sig. Javé, Javé. Det här är viktigt. Jag är Javé. Jag är Guden. Om du skulle presentera Gud, eller jag, så skulle jag kanske säga han är allsmäktig. Han är allestädes närvarande. Han är allvetande. De här stora orden. Är det de Gud använder? Talar han om vem han är på det sättet? Nej, han pratar om helt andra. Efter Herren, Herren, så kommer det. Är en barmhärtig och nådig Gud. Om du levde 1500 före Kristus i Egypten, så var du rädd för gudarna. Gudarna var i regel lömska, elaka. Du måste blidka dem. Det skulle inte göras fel. Liksom. Du levde i en fruktan för gudarna. Och Bibeln är tydlig. Det finns andra gudar. Så att säga. Men de är inte ett hot mot Gud. Gud är så mycket större. De är ett problem för oss människor. De andra. Det finns andra krafter. Det finns andra viljor i världen. Som inte bara är liksom, det goda. Och de har makt. Men de är inget hot mot Gud. Gud är den allra, allra högsta. Och ordning när man skriver någonting i en text i hebreiska är också jätteviktig. Det man skriver först är det viktigaste. Så när han säger Herren, Herren är barmhärtig och nådig Gud, då är det allra viktigaste karaktärsdragen hos Gud. Det är det han vill berätta för oss. Jag är barmhärtig och nådig. Compassionate and gracious står det i engelska översättningen. Och i hebreiska så står det tydligen Rahum Vihanum. Ett ordpar som liksom hör ihop. Som förklarar varandra. Barmhärtig, det ordet är kopplat till känslor. Alltså, jag känner saker, jag känner kärlek. Och ordet har sin rot i en moders kärlek till sitt lilla barn. Det är det första Gud säger. Jag är barmhärtig, jag har en sån kärlek som en mor har till sitt barn. Och jag tänker på att jag fick en ny förståelse av Guds kärlek till mig när vi fick egna barn. Jag kommer speciellt ihåg en söndag morgon. Jag har gått upp tidigt och så kommer Sofia upp, vårt mellanbarn, 4 år. Och vill titta på barn-tv. Så hon sätter sig i en stor öronlappsfåtöljen och slår på tvn. Hon sitter där och glittrar med ögonen. Som man gör när man har ett härligt barnprogram framför sig. Och så där. Och jag blir sittande och tittar på henne. Så här, det är hälften mina gener, hälften Annas. Och den egen person. Hon har framtiden framför sig. Och jag har ett ansvar. Att älska och vårda. Och jag älskar det här barnet så oerhört. Ibland så kan saker som övermanna en känsla nästan. Jag satt där och tittade och kände att ögonen fylldes med tårar. Fantastiskt, jag har fått det här. Och jag skulle gå i döden för det barnet om det krävdes. Och jag är klar, jag såg väl lite konstigt ut. Efter ett tag så vände hon sig om och tittade på mig. Så, vad glor du på? Så, och magin var borta på något sätt. Men med den bilden av Gud som tittar på oss. Så här, jag är beredd att gå i döden för dig om det krävs. Så hoppar vår tanke framåt till Jesus. Offret på korset. Ja, men det finns där. Och det är det första Gud berättar. Jag är barmhärtig. Jag älskar dig som en mor älskar sitt barn. Men nådig, det är inte ett sånt där relationskänslord. Det är ett actionord. Det är någon som gör någonting. Jag är nådig. Jag griper in. Jag handlar. Jag efterskänker en skuld. Jag lagar något trasigt. Jag värmer den som fryser. Jag finns där i nödens stund. Redo att bistå, att agera. De här två ordparet finns där då. Älskar så oerhört och är beredd att gripa in. Det är det första Gud säger om sig själv. Det är jag, Herren, Herren, barmhärtig och nådig. Jag heter Javé, jag är en kärleksfull Gud. Jag älskar dig och skulle göra allt för dig. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Gud presenterar sig, det är där vi är. Jag är sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet. Kul fakta. Grundordet eller bilden som finns i hebreiskan för sen till vrede, det är att ha långa näsborrar. Det är inte lätt att översätta. Man får ju en viss respekt för att översätta Bibeln. Alltså. Om grundtexten säger långa näsborrar, så översätter jag det sen till vrede. Men det finns en förklaring i den här bilden då. När man blir arg och brusar upp, då vidgas näsborrarna, eller hur? Då är de stora, suger in luft. Här är ilskan. Om du är sen till vrede, så håller du dig lugn. Och den är näsborrar avlånga fortfarande. Och jag ser på er hur ni övar och känner om era näsborrar är långa eller korta. Det är en fantastisk bild. Jag måste dra den här sladden, för den drar min mikrofon. Jag vill ta den ner under skjortan. Det blir jättedumt. Så. Ja. Gud har känslor. Vi kan inte gå förbi Guds vrede. Den nämns över 600 gånger i Gamla testamentet. Så Gud kan bli arg, men han är kontrollerat arg. Han är i första hand inte arg på dig och mig. Han är arg på synden och på ondskan. Och om vi ser på Bibelns författare, så har de inte i första hand problem med Guds vrede. De har problem med att Gud inte blir vred nog. Hur länge ska de få hålla på? Gud, kom och grip in. Varför låter de orättfärdiga? Varför går det bra för dem? Bibelns författare, mycket större problem med att Gud inte är tillräckligt vred. De har problem med hans långa näsborrar helt enkelt. Men Bibelns författare är också övertygade att Gud en gång ska ställa ondskan till svars. Att göra upp med det. Utplånaren en gång för alltid. Då ska all ondska vara borta. All synd vara borta. Men vi har ofta frågetecken till: varför dröjer du så, Herre, med det här? Men Gud är sen till vrede. Men han ska skipa rättvisa. Ofta behöver Gud inte gripa in, därför att synden är ofta sitt eget straff. Vi ska återkomma till det sen när vi är i tredje delen. Så att det är inte det att vi kanske väntar att Gud ska slå ner med blixten på någon, så här, där fick du. Så det är sällan så det går till. För Gud är sent i vreden. Kommer du inte ihåg något annat från predikan, så kan du komma ihåg att Gud har långa näsborrar. Det brukar vara svårt att komma ihåg saker. Vad pratade de om idag? Att Gud har långa näsborrar. Du kommer att få ett jätteintressant samtal sen efteråt när du ska redovisa det här. Vi tar den andra delen. Rik på kärlek och trofasthet. När vi använder ordet kärlek i svenskan, och det är nästan så att vi använder det till allt. Det älskar och kärlek, och det betyder nästan alltid känslor. Att Gud har känslor borde det betyda här då. Men det har han ju redan sagt. Det hade han ju sagt i ordet barmhärtig. Jag älskar dig som en mor älskar sitt barn. Det här handlar inte så mycket om känslor. Det här är en annan aspekt av kärlek. Det här är ett förbundsord. Alltså man har ingått ett avtal. Jag är den oföränderlige. Jag är den som håller vad han lovat. Den som aldrig sviker. Kanske lite som vi använder inte så, vi ingår förbund på det sättet. Vi ingår juridiska avtal. Men närmsta exemplet vi kan ha kanske är äktenskapsförbundet, äktenskapslöften. Det är både moraliskt och juridiskt bindande. Om jag inte håller löftena så finns det konsekvenser, så att säga. Jag får ta med er tillbaka till första Mosebok, Abraham. Där ingår Gud ett förbund. Och det kan verka lite så här knepig berättelse, men den har en jätteviktig poäng. Gud kallar Abraham. Världen är ond. Gud ska hitta ett sätt att få den på rätt kurs igen. Han kallar Abraham ur i Kaldén. och säger, och så ger han Abraham ett löfte. Han säger, jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och så går Abraham. I kapitel 15, alltså några kapitel framåt, så kommer den här märkliga berättelsen. När Abraham och Gud sluter ett förbund. Abraham tar en tjur, en bagge, en get och så några fåglar. Och så delar han dem och så lägger han ut dem. Och det här var ett sätt att ingå ett förbund. De två som skulle ingå förbundet, de gick tillsammans mellan de här djurdelarna. Som en symbolisk handling sa han att om jag inte håller min del av avtalet så kommer död och blod att drabba. Liksom, de här delade djuren. Och så står det i berättelsen att Abraham faller i en djup sömn som Gud ger honom. Och Abraham ser hur Gud går fram som en fackla mellan de här djurdelarna. Men det var inte så det skulle gå till. Det var ju två stycken som skulle ingå avtalet. Gud ingår det avtalet ensidigt. Han säger, ska blod spillas så är det inte ditt blod, Abraham. Det är mitt blod. Det är jag som ingår det här avtalet med mitt folk. Och jag lovar. Och direkt så, ni som har gått i kyrkan mycket, så hoppar tanken fram till vems blod var det som spilldes när synden skulle sonas. Men det var Jesu blod på korset. Och redan då, tusentals år innan, så har Gud ingått det här förbundet med Abraham. Jag ska göra dig till ett stort folk. Hela jorden ska bli välsignad i den här. Och jag sluter ett avtal med dig. Men det är jag som ingår det ensidigt. Jag tycker det är en jättestark bild. Men en text som vi sällan kommer till. Och läser man bara historien så verkar man. Vad är det här? Men det finns en jättedjup och fin berättelse i den. Eller mening i den. Gud har ett ofattbart stort tålamod. Han överger aldrig sitt folk. Han är trofast till det bittra slutet. Oavsett vad det kostar. Han håller fast vid sin kärlek till mot tusende. Han förlåter synd och skuld och brist. Men lämnar inte en skyldig ostraffad. Utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn. In till tredje och fjärde led. Måste vi ta det här? Vi är fortfarande i texten där Gud presenterar sig själv. Vi kan ju inte hoppa över den här biten. För det första, eller det första vi kan konstatera, det är att betydelsen kan inte vara den som man bara läser ut när man läser svenskan. För det finns andra bibelställen i närliggande också som motsäger det här. Redan i Moseboken att nej, det är inte föräldrarnas skuld som drabbar barnen var och en bara för sin egen synd och så vidare. Så är det på andra ställen. Så det är det inte. Som Lille Olle inte blir straffad för att mormor har fuskat med skatten. Hur ska man då förstå texten? Det finns flera lager i den. Den ena är att föräldrars synd får konsekvenser för barnen. Förlåtelse, ja det får man. Men konsekvenserna av synden kan föras vidare. Man är drabbad. Ingen föds ju in i som ett blankt ark där allting bara är nytt. Man föds in i en kultur, i en familj, i en kontext, i ett samhälle. Och det som har hänt tidigare, att det drabbar mig också. Det får konsekvenser. Den andra aspekten kan sägas då att synden är ärftlig. Vi bär på saker som vi överför till våra barn. Och generation efter generation. Jag är ju politiker också. När jag inte är här och predikar, vilket jag är väldigt sällan, så betyder det att jag måste göra något annat också på dagarna. Då jobbar jag på Konsumentverket med IT och så är jag politiker. Och inom politiken så är det väl känt att vi måste göra insatser och lägga pengar för att bryta kriminellt arv till exempel. Det har en otrolig förmåga att gå i arv från generationer. Troligtvis ligger det inte i DNA så att säga att du är kriminell i grunden, men det följer med saker från generation till generation. Och även vad gäller bildning, det finns ett arv där. Att lyckas med skolgång. För misslyckad skolgång kan ofta följa misslyckad skolgång och så vidare. Så att det finns arv. Men kanske själva kärnan i den här texten då. Om att straffa barnbarnen. Att Gud är rättvis och oföränderlig. Det var inte det att han bara tog i tur med äldre generationers synd. Han hanterar oss likadant i alla generationer. Det som var synd, att missa målet, att bryta mot Guds bud, är samma i varje generation. Det är inte så att nu gäller inte det. Vi har väl kommit längre än så här i Sverige idag. Nej, Gud är den oföränderlige. Han behandlar oss lika i alla. Som i all textutläggning eller så här. Man kan tänka att det här är början på någonting att gräva vidare i. Att förstå mer av det. Det är en jobbig text. Nu kommer det, den andra då. Till tredje och fjärde led. Ja, verkar ju väldigt oförsonlig Gud det här. Han drabbar och straffar till tredje och fjärde led. Återigen, grundtexten är inte enkel. Men i den här finns det en poetisk rytm. Det står inte led eller generation i grundtexten. Det har man lagt till både svenskan och engelskan för att som texten ska bli förståelig. Så det ordet som står efter tredje och fjärde skulle då också vara det som hamnar efter tusende. Så när man är på tusende generationer eller tusende led och tredje och fjärde led. Att texten handlar om en viktfördelning. Så vi tar nästa bild där. Sådär. Att viktfördelningen mellan Guds nåd och Guds rättvisa. Hans behov av att, alltså vem är jag? Vi är fortfarande i presentationstexten. Vem är jag? Eller säger Gud då, eller Moses säger, vem är du? Och Gud säger, jag är. Jag är den som visar så mycket nåd mot tusende. Jämfört med hur mycket jag kräver ut rättvisa och straff och skuld. Det är nåden som är den stora. Tusende mot 3-4. Kortan ville ta min mikrofon. Är det något som ni ofta lider av ni andra? Guds nåd och barmhärtighet så mycket större än hans behov av att straffa. Och Gud har sällan behov av att straffa. Därför att synden är sitt eget straff. Gud är förlåtande. Synden är oerhört oförlåtande. Den har konsekvenser som jag måste leva med. Jag är förlåten, men det finns ett raserat förtroende för mig. Jag är förlåten, men jag får ägna resten av livet och sopa upp spillrorna av saker som har hänt och gjorts i mitt liv. Men Gud har lovat att en dag så ska all ondska försvinna. Han har själv betalat priset för det med blod på ett kors. I den här har vi tagit ett litet spadtag ner den. Man kan gräva vidare. Jag kan säga att den där boken som jag la någonstans här, där ligger den, innehåller så oerhört mycket mer än det som jag lyckas liksom plocka upp. Det jag vill säga är att Gud är närmare och ännu mer föräldralik än vad jag kanske uppfattar när jag läser Gamla testamentet. Många av oss kramar om Jesus här. Det är så det är. För det är ju riktigt. Jesus är Gud personifierad. Han visar vem Gud är. Men ofta gör vi någon sorts distans. Med så här, jag gillar Jesus, men Gud han verkar så hård och dömande och sträng och så vidare. När Gud presenterar sig så säger han vem han är. Han säger, jag är barmhärtig och nådig. Jag är nära dig. Jag älskar dig som en förälder. Men jag är oföränderlig. Du kan lita på mig i alla tider och en dag så ska all ondska försvinna. Jag har besegrat döden. Jag har ingått ett avtal och jag kommer att hålla det löftet. Och det här namnet, det får du och jag vara en bärare av när vi går ut i vardagen. Vi pratar om att vi är skapade till Guds avbild, till Guds likhet. Det betyder att Gud har också kallat oss till att vara sena till vrede, att gå omkring med långa näsborrar. Att visa kärlek och trofasthet, att vara barmhärtiga och nådiga. Och vi lever alltid i spänningen mellan nåd och rättvisa. Men det är inte vi som dömer, det gör alltid Gud till slut. Och jag vill vara en del av det folket som bär Guds namn här i världen. När jag går och handlar så bär jag namnet med mig. När jag är på mitt jobb så bär jag namnet. Och vi landar i Jesus kallelse till oss. Det som står i Romarbrevet 10:9. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Då har jag gemenskap med Gud. Den här guden som presenterar sig på Sinai berg för Mose och som ingår avtal som håller över tusentals år. Det är något att lita på. Vi ska sjunga en sång till och vi öppnar samtidigt upp böneplatsen. Du kan tända ljus. Du kan skriva bönämne eller tacksägelseämne. Du kan också komma till Torbjörn och Anna för att få förbön. Och så är det här en stund när vi sjunger och ber. Herre, så ber jag om din välsignelse över var och en nu, Herre. Jag ber att du ska tala och att det som har sagts här ska landa rätt. Att det ska få bli till uppbyggnad och gå vidare, Herre.